Välkomna till avsnitt 9.
Det är det.
Av Agilpodden.
Det har blivit några stycken nu. Det är ju roligt.
Idag ska vi prata om Agila Sverige.
Det ska vi. Vi var där. Det är alltså en konferens, för ni som inte vet, i Stockholm.
Precis.
Två dagars egentligen.
Ja.
Och hur är upplägget?
Det är först ett antal blixttal.
Mm. Då är de alltså 10 minuter.
Exakt. Mm. Sen piper det och då börjar alla applådera. Så de är verkligen 10 minuter.
Mm.
Och sen är det varvat med open space och workshops.
Mm. Det är det. Och sen är det två parallella spår också. Det är det som är ganska roligt. Man får själv välja. Man ser bara ämnet då egentligen och så kan man få en beskrivning. Och sen är det två liksom lokaler parallellt. Och sen är det 2 minuters paus mellan varje blixttal. Så man har liksom tid att flytta sig till det andra rummet och gå och kolla på den. Och sådär, om man inte vill stanna då.
Precis.
Där var vi. Vi var inte med på hela riktigt, men vi var där i alla fall 1,5 dag. Så vi tänker helt enkelt att dagens avsnitt ska summera vad vi har lärt oss av att lyssna på massor med duktiga personer som har talat och även de diskussionerna vi har haft på Open Space och så.
Precis.
Och vi har även träffat några lyssnare på
Agilsverige. Vi har blivit igenkända.
Ja, igenkända.
Vi stod i ett flipperspel och pratade med varandra bara lite så här. Och så personen bredvid, på flipperspelet bredvid, säger det plötsligt så här: är det ni som är Agilpodden?
Mm. Det är klart det, det är vi. Och sen träffar vi även andra folk. Så det var otroligt roligt och det är jättelärorikt. Jag kan verkligen rekommendera den här konferensen. Den är varje år och den är i början på juni.
Precis.
Man kanske hittar den om man bara söker på Agila Sverige.
Nu var det ju första 2 juni då.
Ja.
Det blir ju någon sån torsdag fredag där i närheten.
Så brukar det vara.
Och jag heter Rick.
Mm. Jag heter Erik.
Precis. Och det är vi som då är Agilreporten.
Det är vi.
Då dyker vi in då.
Det gör vi. Det kommer bli lite rörigt idag då, i och med att det är ju verkligen allt här. Men vi försöker summera ihop liksom vad vi har lärt oss i olika paket typ.
Precis. Vi kan säga det på en gång också. Det här kommer ju ut på YouTube. Och det finns en kanal som heter Agila Sverige.
Mm.
Och den är lätt att hitta. Mm. Och materialet finns inte än, men vi tror att det kommer komma inom en snar framtid. Så alla, om ni blir väldigt nyfikna på någonting här som ni hör, så är det bara att leta upp det på det avsnittet på YouTube så att säga. Om det blir väldigt svårt att begripa vad det är, vem det handlar om eller någonting, kan ni ju förstås mejla oss eller skriva på Instagram. Instagram Agilpodden eller mail agilpodden@gmail.com.
Mm, bra, det stämmer. Precis, man kan titta på alla. Och där kan ni också, inte bara i år utan i alla år kan man titta tillbaka. Faktiskt, det finns jättemycket material att kolla på. Okej, bra. Klart. Någonting som jag lärde mig och någonting som jag verkligen tog med mig, det var självorganiserade team. Det låter självklart, det låter som någonting som alla borde göra och så vidare. Men vi har inte gjort det fullt ut i min organisation.
Verkligen.
Utan vi har däremot touchat på det och teamen har fått med och bestämma och sådär, men det är inte fullt ut. Och då var det en kille från NetEnd som var där och snackade om hur de gjorde det då egentligen på någon form av sektionsnivå. De var 100 pers tror jag.
Precis.
Och det som jag tyckte var väldigt bra där var att han i princip sa att de har satt upp en del ramar och regler runt självorganiseringen. För det man tänker spontant är, när man säger självorganisering, så tänker man okej, vilka problem kommer det skapa? Kommer vi få ett team nu som bara består av en typ av individer och sådär?
Mm.
Men man kan ju faktiskt sätta upp en del ramar och regler kring det.
Mm.
Till exempel då kan man säga att vi måste ha 4 team. De här 4 teamen, eller 3 av de här teamen, måste ta hand om de här olika delarna i applikationen eller de här typerna av applikationer. Mm. Man kan säga att ett team måste ta hand om en plattform som stödjer alla team som jobbar cross liksom. Och sådär. Så man kan ändå sätta liksom lite grundregler och strukturer, speciellt om det kanske är första gången man gör det här då. Så det här känner jag att det här blir jag verkligen, verkligen sugen på att göra fullt ut nu.
Och de hade nog också satt upp teamutkast på väggarna på något sätt, som hade till och med sagt, vi tror att det ska bli ett sånt här team som kan ungefär det här och det här och så.
Jag tror inte de hade visat det för själva självorganiseringen. Jag tror det var en chefsgöra bara för att skapa lite trygghet.
Ja, om jag tolkar rätt som chefsgöra, då hade de gjort en hel organisation inklusive alla medlemmar, bara för att känna att det skulle funka på något sätt. Men de hade gjort lite utkastsgrejer ifall folk skulle ha svårt att komma igång.
Just det, okej. Det kan stämma.
Resultat av det här då, det var ju att folk inte hade svårt att komma igång. De hade tagit i med 3 timmar tror jag. Och var klara efter 20 minuter eller något sånt där.
Något sånt där.
Det var, gick otroligt mycket lättare och bättre än vad de någonsin hade hoppat på.
Mm, gjorde de. Och jag tror också ett halvår in nu, för jag tror de gjorde det här vid årsskiftet i år då, så var det i princip en som hade sagt upp sig, och det var inte på grund av arbetsmiljön. Precis. Utan det var kanske för något annat då.
Så det verkar vara en succé. Det är, han heter förresten Mark Peacock, ska jag säga också, om ni vill söka på det viset. Mm. Och det han pekade ut som den största, som han trodde var den största framgångsfaktorn, det var att de hade informerat, de var supertransparenta, och de hade skickat ut väldigt mycket information om vad som skulle hända innan de körde den här workshopen, så att säga. Så alla kom dit med rätt mindset, och det trodde han var väldigt, väldigt viktigt.
Mm, de hade liksom skickat ut inte bara en dag, utan en vecka innan.
Precis,
så
det flera gånger.
Så det hunnit mogna lite.
Tjatat lite om det liksom.
Jättebra. Det var ett annat blickstall som touchade på lite samma ämne då, och det var det här med hur ofta man ska göra den här självorganiseringen.
Just det. Det var en organisation som hade provat att organisera om sig varje månad.
Mm.
Att helt enkelt liksom prova att formera sig kring de arbetsuppgifterna som dyker upp då i varannan sprint, eller vad det kan ha varit, eller var fjärde kanske. Men det var ju tydligen, det var ju rörigt. Det blev inte bra. De hade slutat med det helt enkelt. Mm. Det var den bärande idén. Så det är väl troligt att man inte vill hålla på att organisera om, utan att man vill hitta lite kontinuitet i teamen.
Mm. Och då kan man ju tänka så här att det låter ju galet att omorganisera, speciellt om man har läst gruppdynamik och tänker åt exempel Susan Wielands trappa eller hjul.
Mm.
Just i att men vänta nu, om vi hela tiden bryter upp gruppen, så kommer man ju hela tiden gå tillbaka till stadie 1 och aldrig kommer vidare. Men det finns också en idé med det där, och det är ju liksom att det tar otroligt mycket energi att komma igenom fas 2 och 3. Och om man istället hoppar över det och satsar på att nej, de här teamen ska alltid vara i fas 1 istället. Mm. Så har man faktiskt en större effektivitet i fas 1 än vad man har i fas 2. Så det finns faktiskt en teoretisk liksom tjusning i styrka, att göra omorganisering hela tiden.
Och det är det.
Mm.
Så det kan man fundera på. Det var ju någon annan som tog upp här att man blir 25%, Stefan Norinder var det, man blir 25% mer effektiv ifall man känner varandra.
Mm.
Därför att det skapar helt enkelt en trygghet, att det går åt mindre energi till att oroa sig på något sätt. Det fanns vetenskap, alltså forskning, som visade det. Och det kan ju hända att man får ut den effekten bättre om man faktiskt på riktigt låter teamen vara, leva över längre tid och inte hålla på och göra om dem hela tiden. Det var något mer. Jo, du har jag för mig varit, tyckte det var en bra det här. De hade gett, när de gjorde den här, nu är jag tillbaka på Mark Peacock, när de gjorde den här självorganiseringsövningen, då pekade de tydligt ut att prioriteringen var företaget, teamen, individen i den ordningen.
Mm. Jag gillar det.
Mm.
Ja, men jag vet inte varför. Jag är verkligen emot struktur, men just det där tyckte jag gav rätt struktur.
Mm.
För det blir lite det spontana, om man ska sätta på sig så här negativ hatt och bara fundera på liksom, vad finns det för nackdelar med att göra det här? Så tänker man ju direkt att okej, nu kommer de som är duktiga springa till de andra som är duktiga, och så kommer de som är dåliga inte få något vara med ungefär. Mm. Så man väljer i fotbollslag liksom. Mm. Den som är vald sist är också den som är sämst och sådär. Men just en sån gör ju att man ändå kan liksom, okej, zooma tillbaka och känna en trygghet i att ja, faktiskt vi är ju här för företagets bästa primärt liksom. Så jag tyckte om den där prioriteringsordningen.
Nej, men absolut. Jag hade nog inte sagt prio, utan jag hade nog sagt att alla skulle ta ansvar för att balansera intressena mellan de här tre intressegrupperna på något sätt. Men det är nog ingen.
Jag kan hålla med, jag förstår hur du tänker. Men på något sätt ha med de tre faktorerna tror jag är viktigt in. Bra, ska vi gå vidare?
Ja, vi ramlar på va?
Vi ramlar på.
Ska jag dra min det här, jag har ju funderat mycket på chefslöshet och det här, och behövs chefer och allt det här.
Mm.
Och lite tag nu börjar jag tänka att det kanske är ganska bra under kort upp till medellång sikt att jobba med organisationer med cheferi. Men ändå känt att det är lite oaggressivt och tråkigt av mig att tänka så. Men nu fick jag ju
frågan
lite...
är, har du blivit gammal?
Ja, jag har blivit gammal. Men nu var jag i alla fall inte äldre än Spotify, fick jag lära mig.
Det är bra.
Precis. Så att, det var någon där från Spotify som pratade om att man hade provat det här med chefslösa eller mer chefslösa organisationer, att det faktiskt hade krånglat ganska.
Framförallt mellan chefer va? Var det de hade haft fokus på att ta bort då?
Precis. Viktor Sessan heter han. Och det liksom, de hade en ganska stark chefskultur innan. Det här pratade vi om med Pia Mia också, att om man ska lyckas med chefslöst, då är det troligtvis därför att man bygger det så från början. Så att min känsla är just nu att har man en organisation med en chefskultur i Så fortsätt med det. Gör sig till så att alla chefer blir servant leaders och så vidare. Och ändra chefskulturen. Men det är inte i första hand ett egenvärde att avveckla den. Det var nog min slutsats faktiskt.
Nej. Sen kan man ju krävas ersättning som vi vinner på lite också när vi pratar agil HR. Att okej, okay, om man ska få en fart på en agil transformation så är det kanske agila chef som behövs.
Ja.
Så. Men jag håller med dig. Inte det. Att ha en traditionell organisation med chefhierarki idag och göra den chefslös tror jag kräver otroligt mycket energi. Och jag har inte sett någon som lyckats.
Nej, så det är troligtvis ovärt.
Faktiskt. Antagligen just nu.
Bättre att lägga energi på en...
Mm. Så det var ju en bra lärdom.
Det får ju oss osökt över på vad om man inte behöver chefer till.
Vilken radioövergång.
Eller hur? Till exempel rekrytering.
Ja, Nordea var där från Göteborg. Otroligt intressant. De hade faktiskt gjort det nästan fullt ut och lagt rekryteringen på teamen. Så teamen skrev annonsen. Teamen gjorde första intervjun och första gallringen. Sen hade de individerna blev ivägskickade till någon form av HR eller rekryteringsfunktion som gjorde några så här tester och sånt då. Men resultaten kom tillbaka och det fick teamen då också ta del av och sen så fick teamen bestämma. Det enda som chefen fortfarande gjorde det var i princip skriva på anställningskontraktet.
Ja, lite sådana saker.
För det var lite så här lagkrav liksom. Men annars har de lagt ner mycket på teamet. Det de sa var ju att det är klart, kortsiktigt så konsumerar det här ju väldigt mycket tid.
Mm.
Av teamen. Mm. Jag menar, och de gjorde också att hela teamet var med på alla intervjuer. Så då var de liksom 5-6 stycken som kom. Och då sa de också, det som var en viktig lärdom där var att den som ska bli intervjuad är förberedd på att ett helt team kommer. Mm. För annars så, när man sitter i ett rum och så väntar man på att en intervjuare ska komma, så kommer 6 pers. Då kan man bli lite så här,
det är lite läskigt,
vad händer? Och de har även också att man provar att jobba i teamet en dag. Som en aktivitet då, om teamet ville.
Och det är otroligt intressant.
Ja, det där är bra. Mm. Men det är rekrytering, absolut, lägg på teamen. Min spontana känsla är, om jag ska gå hem till min egen organisation och göra det här, så är det mer att jag kommer skicka lite mer färdiga kandidater in i teamen. Alltså jag kan göra rensningen, för jag får man inte 35 CV:n. Jag kan inte tycka att det är värdefullt för dem att rensa. Jag kan ju missa och sådär, ja. Absolut. Men det är bara, jag bara funderar på här, jag vill göra det så icke-konsumerat. Men det blir upp till varje team. Men jag tänker erbjuda mig själv som en service att gallra och ta fram kandidater. Så kan man säga.
Om du ser dig själv som deltagare i det här arbetet, så kan ju du säga att du tror det vara bra på att rensa CV:n.
Ja. Och jag kan erbjuda mig att testa, och sen kan de ju få ut det efteråt om jag gjorde rätt eller inte.
Exakt. Och det kan ju också hända att det sitter någon annan där och påstår sig vara ännu bättre.
Ja.
Då får man höra ödmjukhet.
Då får man absolut. Det är bara, jag vill inte lägga den enorma tiden som det kommer ta liksom. Men långsiktigt så är det ju otroligt bra.
Mm.
De har också, jag tror de har gjort 10 rekryteringar nu så här. Och flera av dem som var rekryterade i det här sättet var också på konferensen.
Mm.
Och de hade ju otroligt positiv erfarenhet av det också.
En sån här superfördel som man får är den här automatiska förankringen, att man måste inte komma där med någon ny humle eller rumle som ingen liksom tror eller vet vem det är, eller varför ska den här komma hit, ska jag behöva ta min tid och lära upp den och så vidare. Alla de frågorna är ju borta redan.
Exakt, du slipper ha introduktionsplan, för det behöver inte vara en chef som kommer på måndag klockan 8 och tar emot dig, utan när de vandrar in där så kommer teamet, oj, är du här, vad härligt,
äntligen här.
Ja, exakt, vi har längtat efter att få in din kunskap och få in dig. Och då kan man också lägga de här tråkiga uppgifterna som beställa en dator och fixa en arbetsplats och så vidare på teamet och liksom köpa en blomma eller vad de nu vill göra.
Ja, då kommer det bli rätt dator och så vidare liksom.
Ja, exakt. Det finns mycket styrka.
Jag ska säga också, de heter Mikael Jonasson och Helena Beander, de här som var pratade om det här från AD.
Vi pratade efteråt, de är jättetrevliga.
Mm.
Om man ska ta det här ytterligare vidare då.
Ja, det är klart du ska.
Det är klart vi ska
alltid göra.
Ja, det är lite det är min grej. Då finns det ju flera aktiviteter som en chef gör.
Mm.
Och då var det faktiskt ett blixttal som berättade om vissa grejer som en chef inte kan lägga ifrån sig.
Mm.
Så typ av 15 grejer så var det 5 grejer som en chef inte har svårt eller inte kan. Mm. Och en av dem var lönesättning.
Mm. Klassiskt, många som tror det.
Den tycker jag vi ska utmana lite.
Mycket.
Mycket till och med. Det är alltså fullt möjligt att lägga lönesättningen på team. Det är klart att det finns utmaningar i det, men det är fullt möjligt.
Mm, absolut.
Man kan alltså göra det. Och man får ju välja själv då hur många man väljer på en gång, om man ska ta hela organisationen första gången eller om man ska börja smått, eller det finns liksom olika. Men jag tycker inte man ska låsa sig för det, för jag vet att det är möjligt att göra det. Fast man inte har ett kanske transparent lönesättning och sånt, så går det ändå att genomföra.
Du har provat.
Jag har provat delvis, ja. Precis. Och det gav jättebra resultat. Mm. Och det blev inte all, det första som folk säger när man pratar om det här, det är liksom att oj, men gav inte alla sig själva 20 000 kronor i ökning liksom?
Nej, men det så var det absolut inte.
Nej, verkligen inte. För, jag menar, de är inte dumma i huvudet liksom.
Nej, de var ganska ansvarsfulla lärare.
Ja, exakt. De förstår ju komplexiteten i det här också. Jag menar, varför skulle jag som chef vara bättre på att förstå komplexiteten i lönesättningen än de själva i teamet? Och där finns det ju mer grejer såklart som en chef gör som man kan då utmana. Jag menar, utvecklingssamtal, det pratade vi med PMI också om i Agil HR. Förhoppningsvis har man det kontinuerligt, och varför ska det vara en hemlighet mellan anställd och chef?
Nej.
Utan det borde ju vara transparent, öppet i teamet, och det kanske är teamet själva som ska lösa sina egna utvecklingssamtal, och så får de en budget för att göra det helt enkelt.
Eller till och med tänka ut vad det behövs för budget.
Ja.
Nej, men det är ju också mer troligt att det är den kollegan bredvid som redan har en viss kunskap som vet hur man tillskansar sig den, än att chefen kan sitta och proffstycka fram det.
Ja. Liksom. Jag har hört att det finns en kurs.
Ja.
Kalle borta på andra avdelningen, han hade gått en kurs i det där. Ja, nej, precis. Det är bra. Vi ska inte raljera mer över det. Men, och det finns säkert fler grejer. Vi återkommer säkert längre fram till det. Det är ett ämne som jag tycker är spännande. Så fast man inte jobbar mot en chefsorganisation, så finns det såklart massor med uppgifter som chefer gör i en traditionell organisation som man kan lägga ner på teamen.
Precis. Vi inte tror på chefslöst. Det är ju lite för att det är mer för alla de här oförutsägbara, konstiga, alltså saker som ingen någonsin har tänkt på, och som lite ändrar grundförutsättningar och sånt där. Det är lite det man behöver en chefstruktur till.
Mm.
Inte de här sakerna som teamen själva vet ska göras, och, alltså personlig utveckling eller lön eller såna där saker. Precis. Det kan ju intelligenta människor lätt göra själv.
Mm.
Mm.
Men det var intressant, och det pratade vi om också lite på Agila Sverige. Vi går vidare.
Ska vi ta Håkans prat kanske? Håkan Klein pratar design sprint istället för förstudie.
Ja, det gör vi. Bra. Det är ju väldigt vanligt i Sverige att man hamnar i någon så här förstudie sjuka.
Ja.
6 månader.
Ja.
Då det ska undersökas och det ska lyftas på stenar och man kommer inte fram till någonting. Eller det kanske man gör, men jag vet inte. Jag tror det är otroligt lite värde man kommer fram till. För i min värld så är det sån fart på systemutvecklingsvärlden. Så om man gör en förstudie som är 6 månader lång, så är liksom resultatet gammalt innan man...
det är ju en faktor.
Mm.
Och en annan faktor är att man inte på riktigt provar att bygga någonting, utan att man så att säga försöker läsa eller liksom teoretisera sig fram till hur det bäst bör göras.
Mm.
Och självklart, man kan ju behöva ha en hypotes om vilken arkitektur som gäller, alltså vad det är för utvecklingsspråk eller något sånt där.
Mm.
Men sen så fort man har någon idé om det, så är det ju bättre att provbygga och skaffa sig återkoppling på det.
Oftast
är
det så.
Precis, oftast, alltid. Och vad är en design sprint för något då?
Ja, det är ett Google-koncept egentligen. Då samlar man egentligen massor med personer i ett rum. Och det behöver egentligen inte vara personer som liksom jobbar med det här området, utan det kan vara personer som inte kan någonting om det här området.
Mm. Troligtvis lite blandat.
Blandat liksom, precis. Om man tar någon utvecklare, tar någon arkitekt, tar någon chef, tar någon verksamhetsperson, tar någon slutanvändare, alltså ni förstår, blanda ihop av alla liksom. Och sen gör man då egentligen en kort interaktion, alltså det kan vara ett par dagar eller en vecka, det beror lite på hur stort det är eller vad som ska göras då. Mm. Men själva tanken är väl att man tar fram olika liksom, okej, vad är det vi ska göra? Och sen så gör man en snabb prototyp på det, och det kan vara en pappersprototyp eller måla på något papper. Det kan också vara att man bygger något lätt GUI eller vad som helst.
Men gärna papper första gången, för att också de som inte är utvecklare och inte har en chans på de där IT-verktygen, det är bra om alla är någorlunda jämspelta och bidrar lika mycket i alla fall den första prototypen, tror jag.
Precis. Och sen så kan man använda då massor med grejer i den här första prototypen. Sen så kan man ju då rösta vilken funktionalitet är viktigast, till exempel. Alltså, okej, men att kunna ha en search bar är det viktigaste liksom. Okej, då är den bra. Då
tar man
den,
liksom. Med den.
Och jag menar, i bästa av världar så blir det här ju sen user stories i en backlog.
Ja.
Liksom, alltså då blir det, okej, den här searchbaren ska kunna ha de här och de här och det här, och det ska ju kunna göra det här och det här.
Mm.
Och då blir det liksom en färdig user story. Så då kan man ju i princip printa ner det rakt i Jira och sen bara köra det på team och sen är man igång. Men det är väl själva tanken. Så man gör en förstudie, men man gör den på en dag eller 2 dagar. Och sen så ser man till att det är inte en person som sitter på kammaren och funderar och skriver ett lång rapport, utan man blandar in en jäkla massa folk i det. Mm. Och det är ju jätteintressant.
Ja, och det har ju vi testat lite på vår arbetsplats, så det verkar ju fungera väldigt, väldigt bra.
Ja, det är bra resultat.
Absolut största utmaningarna är ju att få folk att tro på det, och sen att få ihop de här människorna. Egentligen skulle jag ofta vilja köra en vecka liksom.
Mm.
Och det, då får jag ju ofta inte ihop. Det är ju ofta bättre då att gå ner till bara en enda dag eller till och med en halv dag, men verkligen få lite rätt människor. Göra det jättefort och enkelt heller än att inte göra det liksom.
Nej, precis, exakt. Nej, det är klart, för det, man vill ju helst göra det här i någon annan del av bygget, alltså kanske på någon konferensanläggning eller sådär, så man inte blir störd av vanliga arbetsuppgifter.
Precis.
Mm.
Betygssättningen då, ska vi ta den kanske?
Det gör vi, absolut.
Att utvärdera ledare underifrån.
Mm.
Det var Andreas Tael från King som pratade om det här. Och då har de helt enkelt provat att låta hela organisationen utvärdera alla chefer, tror jag.
I rakt uppåtstigande led.
Ja.
Så man gör inga i sidan egentligen, utan...
Just det. Man gör dem som man har som chef liksom.
Mm.
Skalar från 1 till 10, och sen provade de både att bara ha en enda allmän fråga, alltså hur bra är den här ledaren, eller att välja ut temafrågor som man fick svara. Och det verkar inte ge någon skillnad alls, utan medelvärdena blev samma så att säga, om jag fattar rätt. Sen jobbar de med att tagga resultaten, och sen så försökte de samla de ledarna som har fått toppbetyg då, och låta dem bli coacher och lära de andra. Och även sortera ut de här taggarna, alltså vad som är viktigt i ledarskap och vad som inte är viktigt då liksom.
Otroligt bra.
Ja, jag har varit jättesugen på, jag håller på att planera för att göra det här i min organisation. Låta alla mina medarbetare utvärdera alla chefer på samma sätt då. Jag kommer bli utvärderad av alla liksom. Men att det blir det uppåtstigande led, precis som du sa.
Det är klart, det finns ju en del utmaningar med det här då. Det är ju att om inte chefer vill. För det kan ju vara så att man
inser... Vad gör man då, tycker
jag? Ja, jag vet. Vad gör man då? Jag vet inte varför jag får mig negativ vatten idag. För
jag har det kan vara nyttigt att prova.
Ja, det är inte så ofta.
Personlig utveckling.
Ja. Men det kan ju vara chefer som absolut inte vill detta. För det kräver ju ändå någon form av att liksom alla chefer sen samlas i ett rum och så smackar man upp resultat och säger det här är det blev.
Ja.
Antar jag, för man vill inte hålla på och gömma det här för varandra.
Nej, ska någon skriva hemliga rapporter och dela ut, och så får man sitta och läsa sin egen först.
Vi skulle kunna, jag känner, vi kan göra en förstudie nu på det här, hur det skulle kunna gå. Ja. Ska vi göra det?
Eller också prova.
Vi kan spendera 6 månader och se om en förstudie på om det är några chefer som skulle säga nej, och vad händer då? Ja, nej, men det finns ju en utmaning i det. Men det, jag tror det vore superbra. Jag tror man ska vara transparent med det hela vägen ner liksom. Alltså visa för allihopa hur det ligger till.
Min tes är ju lite så här. Jag har ju provat att syna teamstrukturen till exempel i min organisation. Så där lite på ett sånt sätt som skulle kunna uppfattas som negativt. Det var därför jag kom att tänka på det. Jag har helt enkelt mejlat alla och frågat vilket team hör du till. Och det skulle kunna uppfattas som att jag försöker kontrollera. Men då gör jag det med ett leende och superpositivt och säger, och sen i efterhand så berättar jag att det här gjorde jag ju bara för att se om vi har en vettig uppfattning liksom.
Har du mejlat alla, vilket team, och för att kolla så att alla tillhör ett team?
Ja, för att se, och så kolla vad det blir, om det blir alldeles för stora team, eller om det blir massa enmans- och tvåmans team, tvåpersons
team. Har du summerat ihop det?
Och så har jag summerat ihop det.
Och du har gjort det?
Ja.
Har alla svarat?
Nej, tyvärr fick jag kanske, av ungefär 170 totalt, och så kanske det var 110 eller något sånt där som svarade, så att det är inte, jag kan inte använda resultatet rakt av.
Nej.
Men jag såg ju att några team är ju för stora, det är ju inte team då liksom, de är 15 och sådär. Eller i alla fall ett team, och sen var det väldigt många team som bara innehöll en och två människor, men det var en del sådana team.
Hej, team Lars, hej till jag. Sen, ja, jag heter Lars.
Några och sen var det en hel del som tyckte sig höra till flera team också.
Ja, det är det.
Och det, ja, det är precis. Men samtidigt var det ju inte heller något sånt där, det var ju inte goda yrkeskraft, utan folk kände ju teamtillhörighet. Och många hörde ju till riktiga skrumteam som verkligen var kanske 4 till 6 personer.
Okay.
Så resultatet var ändå ganska bra. Men det skulle komma till var att om man gör så och bara liksom bjuder på dem ett leende och inte liksom absolut inte försöker döma någon. Eller
nej.
Liksom, nej, precis. Utan bara, det här, nu, så här är läget just nu, vad tycker ni vi ska göra nu?
Ja.
Det var ju så jag lade fram det för alla chefer.
Ja, men det är bra. Reality check, bara ta en temperatur och sådär. Jag älskar idén. Jag vill genomföra den imorgon.
Ska vi gå vidare?
Det gör vi.
Fler trender. Mobbeprogrammering är ju en trend.
Där var vi på ett intressant. Jag tror både du och jag var på den faktiskt.
Där var vi.
Mobbprogrammering är ju egentligen att man är fler än 3 personer. För är det mindre än 3 personer, då kallas det helt enkelt parprogrammering. Eller XP då.
Men 3 eller fler, ja, precis.
3 eller fler, ja. Så då blir det målprogrammering. Och det var det en kille där som var och snackade. Nu minns jag inte hans namn, men det kan säkert du
fler. Tommy Tynje.
Ja, bra. Då pratade han om målprogrammering och hur de hade testat det. Och då har de helt enkelt en dator och så har de ett jättestort runt bord. Och så har de en tv-apparat som man kopplar till den här datorn. Och sen så har de en person som skriver kod och resten förklarar vad han ska skriva i princip.
Mm.
Och det var lite så att den som skrev kod var den som skulle vara mest fantasilös. Alltså om jag verkligen har en idé, så där borde vi göra. Då är det absolut inte jag som ska skriva det.
Den som kan minst eller har minst känsla för vad som ska hända just nu, den bör hålla tangentbordet.
Det visar sig. Han slängde sig med någon siffra om hur mycket effektiviteten de hade fått upp på det. Jag fick med om alla hade varit sin dator. Jag tror det var gånger 4.
Oj, det missade faktiskt
jag. Men jag vet inte om jag... Ni får kolla. Jag är inte säker. Men det känns ju spontant som en ganska svår grej att testa. Jag tror man måste ge...
Också inte.
Ja, man kan testa det, men man måste ge några sprinter tror jag för att kunna få resultat på det. Man måste också kunna göra kontoret, om du förstår vad jag menar. Man måste kunna, alla måste verkligen kunna sitta runt den här tiden. Men det är en otroligt intressant idé.
Jag är också sugen på att prova.
Ja.
Han var jättetydlig på det, att man behöver prova ett tag och ge det en chans.
Ja.
Sen är det en fördel om man jobbar testdrivet.
Ja.
Det var han tydlig på. Och så sa det om tangentbordet där. Den som är mest förvirrad ska alltid ha tangentbordet. Just det, och sen kan man ha en äggklocka också. Man kan ta paus med jämna mellanrum. Alla vet hur länge man ska hålla på liksom, och sådär. Det är viktigt att ingen sitter och fastnar i Facebook eller något sånt där, utan att alla på riktigt sitter och tittar på den där koden. Och då är det bättre att man har jättetäta pauser än att folk liksom tappar intresse.
Precis, för är man 7 pers och så ska någon hämta kaffe, någon ska gå och kissa, och någon ska dadada, och någon ska... Alltså... Då är det bättre att timeboxa.
Precis. Här var rolig.
Ja, verkligen.
De digitala nomaderna då?
Ja.
Ska säga något om dem?
Ja,
var vandrar de?
Det var vi höll på att säga, men det var en förlängning av oss. Carolina som tog upp det som...
Just det.
Inte blixttal, utan som en...
Open space.
Open space, tack. Ja, men det är egentligen din grej här. Vad tycker du om
det? Ja, jag triggade ordentligt på den här. Det var en ganska liten grupp, men det dök ju upp då en person som på riktigt ville bli digital nomad, och sen efter ett tag dök det också upp en som hade jobbat, eller som jobbade som det just nu då. En digital nomad är ju helt enkelt bara någon som med hjälp av digitala hjälpmedel utför sitt arbete på andra platser än ett konventionellt kontor. Och då finns det ju 2 stycken huvudinriktningar på det här, och det ena är ju frilansare som dessutom vill ha frihet i anställningsform så att säga, och bara ta uppdrag när det passar dem. Och sen finns det ju då folk som på riktigt vill ha en fast anställning men bara inte vara bunden till kontoret. Och det kanske är det senare då som jag är mest intresserad av, för jag vill kanske bygga liksom ett riktigt team av såna här digitala nomader som ändå känner varandra och jobbar tillsammans fokuserat över en längre tid. Jag tror ju kanske att det där är ett sätt att dra till sig de duktigaste 90-talisterna och få dem att liksom på riktigt vilja ha en anställning trots att snön lockar i Alperna halva året och surfsäsongen i Portugal andra halvan av året liksom. Alltså jag håller på att undersöka möjligheten att prova det nu då i min organisation.
Ja, det är ju jättespännande. Jag tror också att det är ett sätt att sticka ut. Jag tror att det lockar rätt typ av folk.
Precis.
Och jag tror man skulle kunna få ett team som funkar fantastiskt bra. För jag tror också om man skulle sätta upp en sån här grupp av individer i ett team, så tror jag också de skulle kunna få liksom den här känslan att okej, nu ska vi bevisa att det här funkar. Nu jävlar ska vi leverera liksom. Och sen så kan man ju få, om man inte har storleken i sin organisation för att bygga team på flera olika sajter globalt, så kan man ju också få fördelar tidszonsmässigt om folk bara random är ute och reser. För då sitter de helt plötsligt i Australien och så skiter det sig någon natt, och då är den online
liksom. Eller hon vaken.
Ja, så man kan faktiskt få det med lite tur, så kan man bara få. Men det är jätteintressant att testa och se hur funkar ett sånt normalt team jämfört med ett team som sitter on-site.
Och jag tänker då kanske alla måste ses först i 1 eller 2 månader och köra ihop sig. Och sen kanske man 1 eller 2 gånger om året så ses man också på kontoret så att säga i några veckor, några sprintar. Men i övrigt så är de fria och röra sig över världen. Vi berörde ju det här med teknik lite.
Kan man slänga in då att man betalar 10 flygbiljetter om året?
Ja, så skulle man kunna göra. Eller någon, vad som nu känns rimligt. Men
2 hotellnätter.
Troligtvis sparar vi ju en del pengar då i... Alltså om alla gjorde så här skulle det ju behövas mindre kontor. Och åtminstone de pengarna borde de ju kunna få att spendera på annat. Jo, teknik. Att, om det här, behöver man ha bra internet var en fråga som dök upp ganska snabbt. Och den erfarenheten som dök upp på den här Open Space har väl lite det då att om man... Vill du hålla på med just mobbprogrammering, ja, då måste man ha väldigt bra internet. Mm. Men om man däremot kan fördela arbetsuppgifterna och sen bara höras liksom en eller två eller tre gånger per dag, då behöver man ju inte alls så bra internet.
Kan man sticka iväg och sen så kan man gå till något café och koppla upp och checka in kod. Helst så, man vill ha korta feedbackloopar och så, ja. Så men visst.
Men troligtvis i verkligheten så kommer det ju bli en bland... Man kommer inte vilja ha människor som bara checkar ut och jobbar själva. Men man kan säkert tillåta några att göra det ibland. Ja. Men de måste också... ha som huvudplatser. Man måste ofta vara på platser med bra internet, så kan man säga, för att det ska funka. Men i övrigt kan man nog bara bära med sig sin utrustning och så.
Jag träffade ett helt team nästan som gjorde delvis det här, eller det gjorde de inte, men de hade en individ i teamet som inte satt i Sverige och jobbade. Då hade de i och för sig suttit nästan 3 år ihop i Sverige.
Ja, det var länge.
Och sen var en person som ville flytta utomlands, och istället då för att säga upp sig och skaffa ett nytt jobb, så fick den personen möjlighet att flytta. Och det de hade var väl, lärdomarna var väl liksom att ja, de har effektivitetsmässigt så är det nog plus minus noll. Han skrev ju väldigt mycket mer kod när han satt hemma liksom, eller på kafé och sånt, för han blev inte störd. Samtidigt så kräver det extra koordinering, de vet inte riktigt vad han alltid gör, så det gör att de måste ha några extra möten om dagen som gör att, alltså på slutändan så står det liksom plus minus noll.
Min tro är ju att jag ska låta, alltså jag ska ha team med bara nomader i liksom. Man ska inte ha blandade
på det viset. Jag förstår det.
För att få den jämlikheten att alla får samma utmaningar och får förståelse för varandras utmaningar och så.
Men man kan ju bara slänga in den att om ni har någon person som säger upp sig på grund av att de ska flytta till ett annat land eller sådär, så kan man kan ju faktiskt överväga att låta den personen jobba kvar och testa det.
Precis.
Nu kommer vi till topp 3-listan.
Ja, vill ni ha en sån? Eller?
Ja.
Vi får den i alla fall.
Jag vill ha den. Det är alltså de topp 3 bästa, eller de kanske talen som är svåra att summera för oss i podden.
Intressanta var de. Liksom. Ja. Det är de, om ni bara orkar leta upp 3 stycken på YouTube, så är det de här ni ska ta.
Nummer 1.
Nej, det är det inte, va?
Nej.
Eller är det en inbördes? Nej.
Nej.
Nej, det är de här är på topp.
Nej, du förankrar dem. Nummer 1.
Nej, du vågar. Jag vill i alla fall ha med Pia Fåk där om superkrafter. En väldigt så fint föredrag liksom, att man ska hitta sina superkrafter, hitta andra superkrafter. Och ja, egentligen går det ut på att spela på sina styrkor. Helt enkelt.
Kolla på det.
Kolla på det.
Nummer 2.
Tommy Tynje om mobbprogrammering som vi just har pratat om. Den tycker jag också är värd att leta upp.
Jag håller med. Och sista, den sämsta av de här 3.
Det är ju hopplöst här.
Ja, jag vet.
Thomas Karlsson om Zero Velocity. Och den var vi lite sugna på att prata om här idag faktiskt. Men den bygger väldigt, väldigt mycket på att man tittar på de här diagrammen som han summerar och på.
Och jätteintressant.
Ja, exakt. Och även hans smileys med solglasögon och det här.
Ja.
Det är ju, gjorde ju lite hela föredraget. Så där behöver man bilderna.
Ja, det blir svårt. Jag håller med. Men titta på den, det rekommenderar vi verkligen. Det var väl i princip det vi lärde oss, eller?
Ja, det är huvuddelarna av det väl.
Huvuddelarna. Och som ni märker så har vi lärt oss supermycket. Så nästa år så är det bara att springa dit.
Precis.
Och berätta till slut ganska fort, så köp så fort ni kan.
Ja, vi kan ju, för trogna lyssnare kan vi nog försöka och se till där när datum är satt och biljetten är släppt.
Det kan vi göra. Det kan vi göra. Om ni hänger kvar i ett år till.
Ja, exakt. Om det finns då så. Bra. Ska vi fortsätta till dagens fråga då kanske?
Ja, låt oss hoppa över på det. Då har vi fått in en lyssnarfråga, och det gör oss alltid lika glada, i alla fall mig. Och jag uppmanar återigen då att skicka in frågor till agilpodden@gmail.com. Ni får självklart vara anonyma. Det kan vara hur avancerade, lätta eller dumma frågor som helst. Finns det liksom inga regler. Skriv in något bara. Men här har vi fått i alla fall från en tjej, och hon skriver: hej, jag lyssnar glatt på er podd. Jag undrar hur ni ser på idéutveckling i team och innovation. Hur ser ni på samarbetet mellan designers och UX i teamen? Bla bla bla, jag använder min mail för att jag vill gärna vara anonym. Skriver Sandra Johansson. Nej, ska jag vara. Hon heter inte så. Hon är anonym, det blir bra. Det finns för övrigt ett roligt YouTube-klipp på anonym.
Ja, det var därför du bara skämtade.
Ja, vi kollar på det precis. Hej, jag heter Jonas och vill vara anonym. Jag tror den heter så faktiskt. Om ni klickar in på YouTube och söker på Jonas vill vara anonym, så är det ett bra skratt.
Och han, exakt, han funderar på att skilja sig men vill vara anonym. Så att inte,
men råkar säga sitt namn.
Råkar säga sitt namn.
Det är inte så bra.
Otroligt roligt. Ja, idéutveckling.
Ja, precis. Det är ju ett lätt ämne.
Det kanske kommer faktiskt ett avsnitt om det här och innovation och sånt där. Men om vi ska toucha lite på ämnet då.
Mm.
Om man vill ha, nu vet jag inte om frågan är lite så här, hur gör man kanske? Men alltså, det är ju några så här grundkulturella grejer tror jag som behöver finnas.
Jag tror frågan är mer konkreta tips, men börja med.
Jag måste nästan säga, precis. Mm. Och det en sak då är ju att det är det här klassiska, du behöver skapa en miljö där det är safe to fail på något sätt. Folk bör känna sig trygga när de misslyckas.
Mm.
Och det går inte att sitta och säga att det så ska vara eller att det så det är, utan det är ju någonting då som behöver bevisas när någon faktiskt misslyckas med någonting, att de blir behandlade på ett bra sätt då.
Mm.
Och sen är det ju det här med tiden, att på något sätt tydliggöra att det faktiskt är okej att ta tid till idéutveckling.
Mm.
Och återigen samma sak där, det går inte att påstå det, utan det behöver på riktigt, när någon på riktigt har tagit sig tid, alltså slösat tid som det kanske känns, misslyckats fullständigt med någonting, då gäller det att visa att det var ett beteende som jag stödjer då liksom.
Precis.
Det är väl lite där någonstans man får börja tror jag.
Och det tar ju också tid att bygga upp liksom.
Precis.
Det gör man ju på en gång.
Nej.
Sen finns det ju såklart, för att få den här tiden att testa och göra de här grejerna, så finns det ju såklart några grejer man kan
liksom, och få dem med.
Ja, det finns några grejer man kan göra eller testa. Ja.
Klassiskt.
Det har vi gjort.
Mm.
Då gjorde vi så bara snabbt, om vi ska summera det. Då fick alla komma som ville. Man fick själv organisera sig i team.
Mm.
Man fick göra precis vad man ville.
Ja.
Och så fanns det lite möjligheter att hosta det och AWS och så cloud.
Med det var temahack kring AWS faktiskt. Och vi hade en del AWS med infra-människor där som hjälpte till. Liksom. Och även till och med hade vi en arkitekt från Amazon.
Det var kul. Och sen då på kvällen så kom det någon form av djur som var massor med höga verksamhetschefer då.
Mm.
Och sen så fick de helt rösta på vilken idé som var bäst liksom, typ.
Ja,
det var kul. Jag byggde en app själv. Jag var ett eget team. Så byggde jag en app själv som var en knapp. Och sen när man tryckte på den knappen så kom man till en annan knapp. Och när man tryckte på den knappen så hängdes appen.
Erik vann inte.
Jag vann inte kan man ju säga. Där ser man ju också styrka, eller icke-styrka med vår själv. Jag var ju helt sjukt frustrerad över den där jävla appen.
Det var
dåligt. Vi kommer ihåg vad själva tankemappen var från början.
Nej,
det var att det skulle komma upp massor med bilder på chefer i organisationen. Och så var det quote från of the day typ. Alltså så här, en bra ledare dricker kaffe två gånger
på det nästa gång.
Ja, då kanske jag kommer lite längre. Ja, okej.
Okay. Eller se till att knyta till det i tid.
Ja.
Creative Friday är ju ett gammalt Google-koncept som jag har tagit och utvecklat lite, och då körde jag helt enkelt så här, det var inte varje fredag.
Jag tror några det var FedEx, men
jaha. Okay, ja. Någons koncept i alla fall. Ja. I original så tror jag, då är det ju varje fredag liksom. Men jag har provat bara några fredagar, samla hela organisationen och säga att nu får ni göra vad ni vill.
Mm.
Och det enda jag egentligen har sagt var väl att evenemanget heter Creative Friday och gör vad du vill.
Och man får inte jobba med sina vanliga arbetsuppgifter.
Jo, det fick man
fick det,
i princip. Det var nog helt fritt faktiskt. Det var succé. Mm. Och då blev det ju, i och med att folk var på en annan plats och så liksom tog de ju på riktigt ur sina vanliga vardagliga gängor liksom. Det var jättebra.
Finns det innovationssprint?
Ja. Det var inte bara SVT där på Agila Sverige som pratade om innovationssprinter.
Ja, det var det. Sen blir det ju lite så här: hej, nu ska vi vara innovativa, sätt i ett rum och kör. Det är ju svårt liksom.
Ja, både och.
Men det är klart, samtidigt så det kan ju ge något. De har ju fått fram, massor med grejer som de i och för sig använder idag.
Ja, det har de gjort.
Ja, så det. Men det är bra. Jag tycker det är bra att summera att egentligen att det finns olika verktyg för att skapa tid för att göra det. Mm. Men det är svårt om du inte har grundkulturen eller grundstenarna på plats. Jag tror vi lämnar det ungefär så.
Ja.
Och sen så tycker jag att framöver så tar vi ett avsnitt och så dyker vi in på djupet i innovation. För det är ju i sig ett superaktuellt och väldigt roligt ämne att prata om. Jag tror vi är klara. Ska vi puffa för vår lilla Instagram?
Ja.
Jag tycker själv att det är väldigt roligt att följa mig själv på Instagram. Nej, men den är rolig på Instagram. Vi försöker lägga upp lite roliga bilder som vi hittar som förklarar det roliga med dagliga utmaningar. Mm. Det är bra. Följ den. Och sen så får ni mejla in frågor då.
Precis. Tack för idag.
Ja, tack för att ni lyssnade.
Glöm inte att leta upp Agila Sverige på YouTube.
Nej.